With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 235. Idag gästas jag av Indra Sharma, investerare och delägare i det europeiska fondbolaget Peak, där hon leder expansionen i Norden och Europa. Indra är civilingenjör med rötter i Indien och Colombia. I sitt jobb som investerare letar hon efter entreprenörer som bygger morgondagens företag. Hon var tidigare ansvarig för produktstrategi och expansion på fintechbolaget Bambora Group och har jobbat med investeringar i bolaget tidigt skede på både EQT Ventures och Novax. Hon är också en av författarna till boken Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid, som vill spräcka myten om den stereotypa entreprenören och visa att det finns kvinnliga entreprenörer i alla åldrar, ursprung och branscher. Det här är ett samtal där vi får lära känna Indra och hennes väg till att bli investerare. Vi får höra hur hon jobbar och tänker, men förstås prata mycket om kvinnligt entreprenörskap och hur vi kan driva positiv förändring i samhället, där Indra spelar en viktig roll och är en stark röst. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 235 med min gäst Indra Sharma. Jag heter Eva Ekedal. Indra Sharma, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Ja, men verkligen. Vi har redan suttit och surrat jättemycket. Så nu måste jag bara, nu slår vi på mickarna. Ja. För nu är det så mycket som måste ut här.
Ja, eller hur? Det är dags.
Ja, det är det verkligen. Och jag har ju haft lite span på dig länge faktiskt.
Och vad kul att höra, men detsamma.
Ja, så det här ska bli. Men jag vet inte så mycket mer än att du har ju stått på entreprenörs- och investerarscener- och pratat om både investeringar, entreprenörskap och framförallt om kvinnor också i de sammanhangen.
Ja, men det stämmer.
Och mångfald. Men du, ska vi börja i det här med investerare? Mm. Hur kom du liksom på att du skulle bli det?
Det är en jättebra fråga. Det var lite av en planerad slump, brukar jag säga. Mm. Så jag hade ingen aning om investeraryrket när jag pluggade exempelvis. Och det tog flera år in i min karriär, då jag var managementkonsult. Mm. Och då kom jag i kontakt med investeraryrket. Vi hade kunder som behövde hjälp med modellering och titta på marknader. Och då var jag med i den typen av case. Mm. Och tyckte så här, men wow, man får träffa människor, man får analysera, man får kommunicera. Det är liksom en hel verktygslåda. Och jag var ganska van vid att bli satt i en av de lådorna antingen väldigt kommunikativ eller som väldigt analytisk. Och det var svårt att röra sig mellan de två lådorna. Men som investerare så kan man ju faktiskt göra det.
Använda båda.
Ja, man kan använda båda. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Och det var då jag fick upp ögonen för att man faktiskt kunde bli investerare och göra det på heltid.
Hade du träffat någon som var det? Eller var
ja,
det?
Precis. Med de kunderna jag hade då.
Ja.
Så de jobbade med investeringar. Och det var inte riktiga kanske VC-investeringar. Men det var väldigt tidiga deep tech-investeringar skulle jag säga. Som jag tittade på.
Mm. Okej, okay, så då väcktes intresset. Men jag som har läst lite på ditt CV då. Mm. Det var ju också en spännande resa du gjorde på det bolaget som du var på innan du satsade helhjärtat på detta.
Så är det
jag
ju.
Tänker på Bambora.
Så är det faktiskt. Ja. Och jag fick faktiskt möjligheten att börja jobba som investerare på EQT redan innan Bambora.
Ah.
Men jag hoppade på Bambora just för att delvis så hade jag lärt känna dem och det var en kund till mig från början. Och sen så tyckte jag att det var så himla spännande och roligt det de gjorde. Så jag ville vara med och bygga Bambora helt enkelt. Så jag var en del av produktteamet från början till slut egentligen.
Alltså, kom du in ganska tidigt där då?
Ja, jag började nog första månaden som Bambora liksom sattes upp.
Ah, och det är ju en fantastisk tillväxtresa för de som inte har gått med. Men det var ju verkligen, det gick fort där.
Ja, vi byggde ju Bambora på 2 år och sen så blev vi uppköpta.
Mm.
Och det var då jag då vände mig och började jobba som investerare.
Ah.
Men det var jättekul, men bara fantastiskt.
Mm.
Snabbväxande, man fick ta mycket ansvar, vi hade ett grymt team, höga ambitioner och alla var jättetaggade och drivna. Mm. Så det passade mig väldigt bra.
Det passade dig. Mm. Mm. Och nu blir man ju så här nyfiken. Och då har vi redan kommit på så här, analytisk och kommunikativ. Mm. Det har vi redan. Och då undrar man ju, hur började din bana och ditt liv?
Från allra första början. Tänker du mer liksom karriär eller tänker du liksom
Jag tänker så här, hur har du blivit den du har blivit?
Ja, men gud, bra fråga. Men delvis så är det liksom, jag och min bror, då, vi är resultatet av en jättestor kulturkrock. Så min mamma är från Colombia och min pappa är från Indien. Och de träffades då i ett tredje land, Sverige.
Mm.
Så det är liksom början på allting.
De träffades
i Uppsala. Och det var där jag och min bror föddes. Och jag tror att jag är ju uppvuxen och född i Sverige. Men jag är ändå uppfostrad av 2 immigranter.
Mm.
Mina föräldrar då. Och det har ju präglat mig väldigt mycket i mitt liv. Och hur jag ser på världen och mig själv. Så jag tror att min trygghet och min grund har jag fått hemifrån. Och av mina föräldrar och min familj. Och sen så...
Men alltså, hur har det präglat dig, tror du?
På många sätt. Jag tror att mina föräldrar kom ändå hit under en tid då det inte fanns internet. Utan man skickade liksom brev då. Mm. Så min mamma skickade ett brev till sin kusin om att hon var på väg till Sverige. För han bodde här. Han var gift med en svenska. Och han fick ju inte brevet. Så när hon var på flygplatsen så var han inte där. Han visste inte att hon var i Sverige.
Mm.
Så liksom, det var en helt annan tid att resa så långa sträckor över Atlanten. Mm. Så det var inte så vanligt på den tiden. Och samma sak för min pappa. Han kom själv hit, han hade inga släktingar här, men han kom för att plugga. Men de har ju byggt sitt liv här från noll egentligen. Mm. De hade bra förutsättningar för att lyckas, till skillnad från många andra som kommer till Sverige. Så de hade bra förutsättningar och de har också varsitt syskon som har kommit till Sverige efter att de kom hit. Så jag har ju kusiner på bägge sidor, så vi är liksom en liten familj. En liten släkt här nu.
Till alla börjar få barn
och
liksom sådär.
Ja, men precis. Exakt. Och min dotter, min man då, han är ju helt svensk. Eller etnisk svensk. Och hon passerar ju som svensk. Eller viter om man ska kalla det för. Och så för henne är ju... Sen har hon ju sin mormor och morfar som är från Colombia och Indien. Och sin mamma då. Men vi är liksom en svensk familj nu.
Ja, ja, det är ni. Men mångkulturellt.
Ja, men väldigt liksom. Och jag tror att den grunden, det har liksom varit en stor trygghet för mig. Att liksom ha min familj. Och vet också vad jag har för rötter och jag har dem någonstans, men också har liksom min grundtrygghet här. Folk brukar fråga mig lite så här, var är ditt hem liksom, eller var kommer du ifrån? Så brukar jag säga att mitt hem är liksom där min familj är, för att det är det som binder mig till en plats, det är liksom min familj.
Vad är det för värderingar då som du växte upp med?
Ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt tydligt varför jag har fått mina värderingar väldigt mycket från mina föräldrar. Jag blev uppfostrad väldigt mycket med att delvis att ta ansvar. Ganska mycket pliktkänsla fick jag hemifrån. Mycket liksom rak och transparent kommunikation hemma skulle jag säga. Jämförelsevis då kanske med svensk, kanske lite mer diplomatisk kommunikationssätt.
Så var det mer diskussioner? Så
mycket diskussioner och liksom man säger vad man tycker och man kan argumentera för sin sak. Liksom. Och sen
kanske
så,
du har nytta av i yrket?
Ja, men jag har haft nytta av det, men också lite onytta ibland också. Mm. För att det är lite, det skiljer sig en del tycker jag från hur man kommunicerar i Sverige. Mm. Och det kan ibland krocka tror jag med liksom en helt svensk organisation eller kultur, tror jag.
Just det, du är liksom väldigt rak ibland.
Ja, men jag är väldigt rak. Mm. Nu jobbar jag i en holländsk organisation, så där är jag normal.
Ja, ja, där funkar det. Det är perfekt.
Ja, precis. Det är ingen som höjer på ögonbrynen där.
Nej.
Men det är kulturella aspekter, kulturella skillnader helt enkelt.
Ja.
Och andra värderingar är, mina föräldrar har alltid varit att man är varit engagerad i samhällsfrågor, i liksom vårat, vad man kallar liksom community, vilket jag också har varit. Jag jobbade mycket ideellt när jag var yngre. Och också i början på min karriär var jag ideellt engagerad i flera olika organisationer. Och jag tycker att det är viktigt att ge tillbaka till sin omgivning.
Mm.
Så mycket som man kan.
Tänk vad mycket det är som ändå så här, nu när jag frågar dig, hur har du blivit än du har blivit, så kommer det ju liksom...
Ja.
Flera nycklar till man bara ser, okej, okay, ja men just det.
Ja.
Du har ju sagt att du är liksom kommunikativ och analytisk och ja, det här, och jobbar med det du gör och så. Så att det finns väldigt mycket som händer tidigt i våra liv. Mm. Vad är det mer för någonting som du tror har präglat dig? För nu när du har fått egna barn då,
ja,
två är det va?
Ja.
Mm. Så ser ju du säkert, vad kommer du skicka vidare liksom till dem, så som av det du fick med dig när du var liten?
Ja, nej, men det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Jag tror att det kommer bli lite mer annorlunda för min dotter, eftersom jag ändå är född och uppväxt i Sverige och det är också min man. Så jag tror att hennes tillhörighetskänsla till Sverige som land kommer vara mycket starkare än min. Det tror jag är en sak som kommer vara en skillnad från kanske vad mina föräldrar kunde förmedla till mig och samhället kanske. Sen tror jag att jag hoppas på att jag kan ge henne samma grundtrygghet som jag fick hemifrån, och att jag kan, mina föräldrar var väldigt engagerade i mig och min bror i våra studier och har liksom stöttat och supportat oss väldigt mycket. Det är någonting jag hoppas att jag också kommer kunna ge min dotter, och känna den här att ens föräldrar verkligen bryr sig om en. Och det jag också har hemifrån är, jag vet att vad som än händer mig så kan jag alltid gå hem till mamma och pappa.
Mm.
Och den känslan att veta att ens föräldrar alltid kommer finnas där för en, det hoppas jag att hon också kommer känna. Speciellt under liksom de tidiga åren när man kanske är som mest osäker. Och då man ibland kan göra misstag eller välja fel väg, så tror jag att det är väldigt viktigt att känna att man alltid kan komma hem.
Mm. Och hur gick det till då när du skulle välja studier och så? Var det självklart att du skulle plugga?
Men eftersom min pappa då är indier så fanns det tre olika yrken som jag då har fått höra från när jag var liten att man kan bli. Och det är då jurist, ingenjör eller läkare.
Okej, okay, det var de tre.
Ja, de tre liksom. Och min pappa var väldigt inne på ingenjörsspåret ända sedan jag var väldigt ung. Så varje gång jag kom med en idé om vad jag skulle bli, vad det än var liksom. Det kunde vara författare eller liksom, var dansare eller vad det nu var. Så sa han, men det är bra, men ingenjörer, de bygger våran värld.
Okay.
Så jag blev civilingenjör. Och jag vet
var
inte.
Han det också? Eller?
Nej, han är ekonom. Men han läste teknisk fysik. Sen sadlade han om och blev ekonom och har gjort liksom akademisk karriär. Och jag tog också ett sabbatsår mellan gymnasiet. Jag läste natur på gymnasiet och sen så var jag ett år och läste språk och kultur i Frankrike.
Mm.
Men där upptäckte jag att jag saknade naturvetenskapen. Så om det
så
var,
han hade typ rätt?
Han hade rätt, eller så är det att jag liksom blev hjärntvättad under tiden jag växte upp, vem vet. Mm. Men jag blev ingenjör, jag blev civilingenjör i någonting som heter bioinformatik.
Mm.
Och det är idag, skulle man väl kunna säga, att det är en typ av data scientist-utbildning. På den tiden fanns inte riktigt de orden i Sverige.
Mm.
Men det jag lärde mig där som var väldigt konkret, för det var en väldigt teoretisk utbildning, det jag lärde mig som var väldigt konkret var att programmera.
Mm.
Så jag började egentligen jobba med kvant och programmering. Så det var liksom mina första tre år i yrkeslivet. Satt okay, jag på den
hur tyckte
sidan.
Du det var då?
Men jag tyckte att det var kul. Det är väldigt mycket problemlösning. Mm. Och det som var bra var att det fanns jobb även om det var mitt under finanskrisen. Så jag började jobba under finanskrisen. Det här var runt 2008-2009.
Just det.
Så jag fick ju jobb och gick ett traineeprogram på SCB då. Så jag tyckte det var jättebra. Sen så kände jag att det var lite ensamt. Det var inte så att vi hade ett team som jobbade tillsammans med programmering. Jag var egentligen den som satt och gjorde det här. Så det blev ganska ensamt och jag kände också att specialisera sig så tidigt på liksom spot FX-handel kändes lite för tidigt, lite för nischat, lite för tidigt för mig. Och då började jag se mig om, men vad kan jag göra istället? Och på så sätt hamnade jag liksom på affärssidan och haft olika roller på affärssidan på olika bolag.
Har du känt det här liksom själv? Eller är det folk i din omgivning som du har... Det låter ju som det var så här klockrent hur du valde här nu.
Ja, men det blev ganska tydligt. Det var inte så att jag satt och tänkte ganska mycket på liksom, ska man gå vidare inom bank och jobba med sales inom FX eller så, men det kändes väldigt nischat. Och jag tror ändå att liksom, att specialisera sig kan vara bra. Jag är ju en generalist på väldigt många sätt, men jag tror att det är bra att testa saker. Jag är nyfiken, och nyfikenhet har varit något som har drivit mig hela mitt liv och hela min karriär. Och jag ville prova på någonting annat. Och det var det jag gjorde.
Mm.
Sen så här, storbank är ju väldigt speciell miljö. Det var en svensk storbank också, så det var inte en jätteinternationell miljö skulle jag säga. Det var ganska lokalt.
Mm.
Och jag tycker ändå SCB var, för att vara en bank så rörde de sig ändå, var de öppna för idéer. Vi trainees hörde av oss till massa olika avdelningar och sa, kan vi få göra en praktik hos er? Och så kom min feedback till alla avdelningar och de tog emot det. Vi var ju liksom, vad var vi, liksom 25 år liksom. Men folk var väldigt öppna för det, så det tyckte jag SCB gjorde väldigt bra. Men sen är det ju en stor organisation. Mm. Det är ju, banker är tungrodda.
Verkligen. Och då kunde du kanske säga att det var inte riktigt den miljön du...
Nej, men precis. Jag tyckte det fanns liksom saker,
men
som
H&M sen då, som jag ser ju, att du har varit en slump också. Det är ju också en stor organisation.
Det är också en stor organisation. Dock inte lika reglerad som finansbranschen. Och H&M var ändå ganska bra på att ge unga människor mycket ansvar tidigt. Och jag tror att det är så de har byggt sin affär. Jag tror att det liksom sitter i väggarna, i H&Ms väggar. Sen så är det en stor organisation, börsnoterad, men dock väldigt internationell.
Mm.
Så jag tror att vill man göra liksom en controller-karriär och växa inom ett bolag inom retail, så tror jag H&M är fantastiskt. Jag tyckte inte controller-spåret var riktigt för mig, men jag tyckte däremot att det var väldigt spännande att titta på expansionen, vilket jag också jobbade med på H&M, att titta på online-expansionen, just den här digitala resan. Man satsade väldigt mycket på butik på den tiden, så jag jobbar också med butik.
Mm.
Det tycker jag tycker fortfarande att liksom hela, jag men, psykologin bakom en butik och hur en butik byggs och hur människor attraheras till butiker är väldigt intressant.
Mm.
Och det kan ju H&M väldigt, väldigt bra. De är säkert världsbäst på det.
Verkligen. Men gud, vilken klockren start ändå. Och så managementkonsult och så Bambora som var liksom från början.
Mm.
Nu börjar man ju liksom, nu börjar jag lägga pusslet. Jag som jobbar med att förstå folks CV.
Ja.
Nej, men alltså att du har ju fått en ganska mångfacetterad bild. Men ändå börjat i det stora och också lite olika kulturer.
Mm.
Och sen också sett tillväxt. Hur fort det ska gå och hur man kan göra då.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag skulle säga att jag har varit i många stora organisationer. Bambora blev ju också en stor organisation snabbt. Men Bambora var verkligen snabbrörligt på ett helt annat sätt än kanske tidiga organisationer som jag har varit i. Och det var verkligen, men det var verkligen roligt att vara med på den resan.
Hur var det då att gå från, ja, du var ju managementkonsult då innan, men jag menar, från stora organisationer till det lilla Bambora då?
Ja, men det är ganska intressant, för att många rör sig liksom från små organisationer till större och gör att vi får större till mindre. Nej, men jag tror att det, alltså det var ändå en medelstor organisation skulle jag säga, och för mig, det var ett, jag jobbade i produktteamet och vi var liksom ett team på Bambora som skulle liksom bygga det här, och vi var väldigt liksom sammansvetsade. Vi hade väldigt roligt tillsammans. Så jag tyckte att det var, båda är verkligen de roligaste resorna jag har gjort.
Det är en av topparna i din...
Verkligen. Ja,
vi kommer ju till det här mera, men det här låter som en topp. Man ser det på dig och på andra som jag, när man pratar om livshistorier, så blir det så här, man liksom, det glimmar till i ögonen när man pratar om saker som där man har tyckt att det var kul.
Nej, men verkligen, det tycker jag verkligen. Och det jag, såklart massa erfarenhet, jag lärde mig mycket om produkt och hur man bygger en produktorganisation. Också hur man bygger ett bolag som faktiskt ska säljas ganska snart. Det fanns ju liksom i visionen att det här skulle säljas. Men också att jag fick väldigt många vänner för livet på Bambora. Personer som är väldigt nära mig idag också, som jag fortfarande är väldigt god vän med.
Mm. Vad härligt. Mm. Och sen hamnar du i det här investerarspåret då. Och där, hur gjorde du då?
Men jag hörde av mig till massa organisationer och jag hade inte den typiska private equity, investerar, inte ens VC-bakgrunden. Det är ganska intressant, för inom VC är väldigt få personer som har ingenjörsutbildning som jobbar med venture capital. Om man kollar utomlands så är det fler, men just här i Sverige så är det väldigt... Jag tror det är för att man rekryterar mycket via nätverk och väldigt många har pluggat på Handelshögskolan exempelvis. Med det sagt, så det jag gjorde var att jag hörde av mig till massa organisationer och sa att jag tror att jag kommer kunna bli bra på det här på grund av de här sakerna, så ge mig en chans att intervjua. Och hörde av mig då till private equity-organisationer först och främst, och gick på intervjuer. Jag skickade till exempel ett mejl till en av grundarna till Nordic Capital, och jag sa till honom att jag hamnar inte under radarn för era liksom headhunters, men jag tror verkligen att jag skulle passa in här och jag kan göra bra jobb. Och jag fick komma på intervju. Tyvärr fick jag inte det jobbet då. Eller tyvärr, jag vet inte, det var tyvärr, kanske var bra, men jag fick inte det jobbet. Men de såg vad jag skrev och tog ändå in mig och gav mig en chans.
Precis, och, men du fick på en konkurrent istället.
Ja, men precis, jag fick ju jobb på EQT sen. Och också då att jag förstod att min bakgrund, för private equity så ska man ha gått en viss skola, tror jag, för att liksom passa in i det maskineriet som man bygger upp på en private equity-firma. Medan VC var mer öppet kring så här, vad kan du ha för bakgrund, även om väldigt många från Handelshögskolan. Så jag hade tur och kom i kontakt med en i partnergruppen på EQT som hade den här venturefonden. Och det var där jag fick jobb.
Det var så det
gick. Precis.
Hur var det då när du kom in?
Nej, men det var fantastiskt på många sätt. EQT är ju en organisation som öppnar väldigt mycket dörrar. Så jag hade ett stort nätverk innan, men jag fick ett ännu större nätverk. Och det var ju min första kontakt med VC-världen. Så jag lärde mig väldigt mycket där. Sen så är EQT en väldigt stor organisation. Det är ett stort maskineri. Börsnoterades också.
Under den tiden?
Ja, under den tiden jag var där, precis. Och det, jag tror att jag passar bättre in i lite snabbrörligare, mer, ska man säga, agila organisationer.
Så du har ju testat några stycken nu och varit på Novax också.
Ja, precis.
Ja, och vad är det mer då? Sen är det Peak där precis. Du är nu.
Ja, exakt. Och vi är ju en liten organisation. Vi är en fond, vi är en VC-fond. Vi är ungefär, vi är ungefär 12 personer, 12-13 personer idag med nya rekryteringar som kommer in.
Totalt sett 12, eller?
Ja, precis. Globalt. Så vi är ju internationella, så vi har ju kontor i Amsterdam, i Berlin och i Stockholm. Och sen då 13 personer ungefär i teamet och kommer fortsätta växa. Vi investerar över hela Europa.
Men kan inte du berätta, hur går det till?
Hur det går till?
För de som inte liksom har pitchat.
Bra fråga. Eller? Men det första är ju att man behöver pengar att kunna investera. Så då samlar man ihop pengar i en fond. Kan man göra, det har vi gjort. Och då går man in som partnergrupp med egna pengar. Och sen så hittar man andra personer eller organisationer som vill investera i ens fond. Och det är det första steget. Och det här är ju för vissa lättare och för andra mindre lätt. Det beror på kontaktnätverk, om man har gjort investeringar tidigare. Och också vilka man vill ha i sin fond. Så när man har samlat ihop de här pengarna, då handlar det om att hitta bra investeringar. Eller potentiellt bra investeringar. Och då handlar det om att leta efter bolag. Och det kan man göra på massa olika sätt. Men allt ifrån att jag ska kunna träffa dig och prata med dig, vilka entreprenörer du har träffat. Och vad du tycker verkar vara intressant i marknaden och trender som du ser.
Det måste vi prata om.
Det kan man prata om.
Jag har massor att säga om det.
Och då får man tips. Eller att man gör research. Man kan djupdyka inom ett område. Man kan titta hitta också. Det finns en massa liksom intel, man pratar med andra investerare som kanske har sett någonting som inte passar dem men som passar oss. Så det finns massa sätt att liksom hitta de här
mycket,
bolagen.
Liksom relationer och nätverk.
Jättemycket relation och nätverk, jättemycket. Och sen på gott och ont. Och sen så börjar man titta på de här bolagen och gör en utvärdering kring om det här är en bra match för ens fond eller inte. Och så gör man en massa olika steg och så fattar man ett beslut kring det. Och om det är då positivt, då gör man en investering om då de här entreprenörerna också vill samarbeta med en.
Mm, just det. Och där då, nu har jag ett litet egenintresse eftersom jag ju driver två bolag och är entreprenör själv. Men hur går de här mötena till då?
Vi är olika beroende på bolag. Ibland kan vi stänga processer på 3 dagar, men vi har också stängt processer på 2 månader. Alltså det beror helt och hållet på vad det är för typ av bolag, vilket stadie och hur mycket tid man har på sig. Man vill gärna lära känna grundarna. Vi investerar så pass tidigt på peak att vi investerar väldigt mycket i människor. Sen såklart också tittar vi på timing. Timing är oerhört viktigt om marknaden. Ibland så har de en produkt på plats och då kan man titta mer på produkten och också liksom de tidiga kunderna och deras kundbeteenden.
Mm.
Så det är mycket möten. Man ställer frågor, man får data, man pratar med andra människor och tar referenser. Man försöker
lite likt mitt headhunting.
Ja, det är väldigt likt, skulle jag säga.
Alltså, man gör ju en bedömning av potential och kapacitet.
Ja, exakt.
Och,
exakt. Mm. Och det är det vi också tittar på, liksom, vad är grundarnas ambitioner, vill de bygga? Eftersom vi tar väldigt mycket risk tidigt så måste vi också ha väldigt stor uppsida. Så potentialet på bolaget måste vara väldigt stort, vilket gör att vi tittar på hur ambitiösa är, eller ambitiösa kanske är fel ord, men det är det vi brukar kalla det. Liksom hur stort tänker de, hur stort bolag vill de bygga? För att ta så pass mycket risk tidigt och att man vill göra en väldigt liten exit, det är inte värt det för våran fond, utan vi behöver se liksom en stor uppsida, en stor potential.
Mm. När gick det upp för dig då hur det ser ut med jämställdheten i de här sammanhangen?
Ja, eller jag tror att liksom redan när jag var ung så började jag se problem med jämställdhet, alltså även när jag pluggade och när jag växte upp. Jag växte upp i Uppsala, vilket var en ganska blandad kull av barn i mina klasser. Men sen flyttade vi när jag var runt 14 till Malmö, som är väldigt segregerat. Och där upplevde jag att jag var väldigt annorlunda, för jag gick på en skola som var kanske för mer privilegierade barn. Och jag kände mig alltid väldigt annorlunda. Jag har aldrig lyckats känna att jag passar in i Malmö eller att Malmö är liksom en del av mig riktigt. Jag flyttade därifrån så fort jag tog examen.
Så du trivdes inte?
Nej, jag trivdes inte där riktigt. Jag upplevde väldigt mycket fördomar mot mig där. Inte kanske för att jag var kvinna då, utan för kvinnor fanns det.
Mm.
Men mycket på grund av att mina föräldrar var från andra länder och att jag såg annorlunda ut. Och det var mycket liksom kring det.
Mm.
Alla andra, men inte du. Det fick jag höra så ofta. Och min värld var så stor ändå, kände jag, jämförelsevis med många andra. Där jag hade liksom rest i Indien och bott i Indien när jag var liten, har varit i Colombia, i USA liksom, för jag har släktingar liksom lite överallt i världen, och att jag vet att man kan göra samma sak på väldigt många olika sätt, och ett sätt behöver inte vara bättre än det andra.
Mm.
Och jag tror att det var det som jag hade svårt att anpassa mig till eller acceptera, kanske jag ska säga, i Malmö, just för att det var väldigt mycket fördomar kring människor som mina föräldrar.
Mm. Och vad tog du med dig då från det här in i investerarjobbet?
Men jag ser liksom samma homogena grupper egentligen, där det är väldigt svårt att komma in. Det går att komma in, men det är svårt. Och det är också svårt om man inte ens vet att man kan bli investerare. Det är svårt att bli det man inte vet finns.
Mm.
Och jag tror också att det som är svårt är om man bygger en organisation. Vi tänker mycket på det här när vi investerar i bolag också. Hur bygger man kultur? Och liksom när börjar man tänka på den här typen av saker? Och det måste man börja tänka på väldigt tidigt.
Ja.
Och vi är ju alla, jag gör ju också det. När vi rekryterar vi ju mycket via liksom nätverk och med headhunters och liknande. Och det är lätt att missa personer som har potential när man gör det. Mm. Och som är utanför de här nätverken. Det som också är svårt är, och det här är jag också till en viss del skyldig, om man tittar på utbildning till exempel, det är lätt att rekrytera liknande utbildningar. För att man vet att har du läst på den här skolan och jobbat på det här stället, då kan du jobba mycket. Du är analytisk, du förstår de här sakerna, vilket gör att du kan komma upp up to speed mycket, mycket snabbare. Och det är sådana saker som också gör att det blir en homogen grupp av människor som rekryteras in i den här branschen.
Ja, det, du låter som en reklamsnutt för EQ Executive Search, som jag är vid bolaget. För vi pratar jättemycket om det här med potential.
Ja.
Och att vi inte ska bara gå i samma spår. Liksom.
Mm.
För det är väldigt lätt hänt att våra uppdragsgivare vill det.
Ja.
Ja, men det ska nog vara en sån här person som ungefär har den här bakgrunden.
Mm.
Och då gäller det i mitt jobb att våga ifrågasätta det.
Och det tror jag är bra, att kunna ge andra perspektiv på det.
Mm.
Men jag märker det själv, vi är en väldigt liten organisation, vi har väldigt mycket arbete. För mig, om jag kan välja en kandidat som jag vet kommer kunna börja leverera dag ett, med en kandidat som jag vet kommer ta 6 månader. Jag vet att tar jag den första kandidaten så kommer det spara mig väldigt mycket mer tid och det kommer vara lättare för mig.
Mm.
Så det är väldigt lätt att hamna i det spåret.
Verkligen. Och till syvende och sist så är det ju, nu är det du som fattar besluten här, men jag menar, för min del så har jag ju stridit ganska hårt några gånger. Sen går det ju liksom en gräns för hur mycket man kan trycka på. Ja. Men till syvende och sist så är det ju inte jag som fattar beslutet i headhunting-rollen.
Så är det ju verkligen.
Tyvärr. Men så är det.
Ja, nej, men så är det. Men vi har ju faktiskt på PIK varit väldigt bra på det här ändå, skulle jag säga. Jämförelsevis med många andra organisationer. Vi har tagit in många olika typer av människor eller bakgrunder. Så vi har absolut folk som har varit liksom inom investment banking, men de är ändå i minoritet, ska jag säga, i vår organisation.
Mm. Som jobbar på PIK, menar du?
Ja, som jobbar på PIK. Sen har vi också fler män än kvinnor i vår organisation. Så det är någonting vi behöver jobba på. Men jag tycker ändå att vi jämförelsevis i branschen gör oss ganska bra ifrån oss.
Ja, men jag tänker, hur många kvinnor är det som jobbar ungefär procentuellt
men
sett?
Jag
har du någon koll på det?
Jag har sett någon siffra på det, jag vågar inte, men det är bara någon procent av kvinnor eller av beslutsfattare inom venture capital som är kvinnor. Jag kommer inte ihåg om det var 3% eller om det var 1%, men någonting sånt där som faktiskt kan fatta beslutet kring här ska pengarna investeras.
Okej, så det är en väldigt liten andel.
Väldigt liten andel.
Mm. Och om vi pratar etnicitet, hur är det?
Det vet jag inte. Mm. Vi är inte så bra på att prata om sådana saker i Sverige. Vi pratar mycket om könsskillnader, men vi pratar inte om etnicitet särskilt mycket här. I andra länder så är man bättre på det och har ett annat förhållningssätt till det. Men i Sverige så är det en väldigt tabubelagd fråga, skulle jag säga.
Mm. Det blossade ju upp här. Det har varit ganska mycket skriverier i DI här. För det var väl kanske ett halvår sedan.
Ja, så kan det vara.
Där man verkligen ville titta på det här, om det verkligen skulle bli... Om det skulle bli in lagstadiet också. Men vi ska inte fastna i det. Men jag tycker det är ganska intressant att se. Då tittar man på investeraryrket liksom. Ja, okej, där är ni inte så många som är som du.
Nej.
Vad skulle du säga? Liksom, hur ser Sverige ut? Det är så. Alltså, det finns en väldigt liten andel som inte är liksom hel svenska från början.
Ja, men det är en väldigt liten andel.
Mm.
Och jag vet inte, jag hoppas att det förändras. Men jag tror också att det beror på liksom om man upplever det som ett problem eller inte. Jag gör ju det, eftersom jag är annorlunda. Men om man inte är annorlunda och passar väldigt bra in på de här plattformarna, då ser man kanske inte det som ett problem. Och då läggs det inte tid på att förändra det. Men däremot så märker jag ju att det pratas mer om det. Men det tror jag liksom är det här trycket från omgivningen kring att man behöver tänka mer modernt och förnya sig. Men om det är genuint intresse från organisation, investeringsorganisation eller inte, det får vi se.
Det får vi se. Du får driva förändringen. Lead the change, som vi säger.
Men det är ju, jag försöker verkligen göra det. Och samtidigt så blir det också, jag slits mellan det här, och många personer i min ställning eller situation, man kan säga, slits ju mellan det här att man blir den personen som blir väldigt ansvarig för att driva de här frågorna. Och då kan man lätt också bli satt i ett fack som kan förhindra en i resten av sitt arbete. För när det väl kommer till kritan så är jag ju delägare på PIK. Det är min roll. Och det är där jag måste leverera. Jag behöver leverera avkastning till våra investerare. Det är det som är mitt främsta jobb. Sen vill jag vara med och förändra.
Men du hamnar i det där att du är förändraren.
Ja,
så att
jag ska vara förändraren. Jag är den som ska ta alla de här fighterna och vara den här besvärliga personen. Och ibland kan jag känna så här, men gud, kan inte jag bara få vara den här lätta, behagliga vanliga personen, du vet, som alla bara tycker är så lätt att ha att göra med, liksom. Och den personen har jag väl aldrig riktigt varit i min karriär.
Nej, du har beskrivit att du liksom är uppvuxen med en annan.
Nej, men precis. Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men du, om vi också då ska titta på de som faktiskt reser kapital och som så har vi ju, det har jag pratat om massor med gånger på podden, men att det är ju en väldigt liten andel som får riskkapital.
Mm.
Är det 1% fortfarande eller? Som är kvinnor alltså?
Jag tror det beror på vilken man statistik tittar på. Men det brukar ringa mellan 1-3%. Någonting sånt.
Ja. Ja. Men sen är det ändå är det en tredjedel eller något sånt som är kvinnor som startar bolag?
Ja, det är det. Det finns dock en missuppfattning där. För vi inom VC och inom riskkapital tittar inte på alla bolag. Vi tittar på en liten del av de här 100% av bolag som startas.
Mm.
Och om man tittar på fördelningen kvinnor som startar bolag som är inom VC-nischen, så är den nog inte 33% skulle jag gissa på. Nej. Utan att veta. Kvinnor har, om man tittar på den statistiken som finns om Sverige, så har kvinnor en tendens att starta bolag inom mindre skalbara bolag, liksom mycket inom vård och omsorg. Väldigt liksom personaltunga organisationer. Och vi tittar ju på oerhört liksom tekniska bolag som är jätteskalbara.
Mm.
Men det ju också är någonting som kommer att på sikt förändras. Och det betyder inte att det inte finns kvinnor. För det är två olika saker.
Mm. Verkligen.
Mm.
Men vad ska man göra åt det då? Det sägs ju, du har ju själv tror jag sagt att slentrianmässigt sägs att kvinnor inte tar lika mycket risk.
Mm.
Och alltså kanske inte då söker.
Mm.
Men vad säger du om det?
Så jag har ju faktiskt skrivit en bok om det här.
Du har ju faktiskt det, jag tänkte vi skulle komma dit.
Så här, om man tittar på den vetenskapen som finns, som undersökningar som görs, så görs det på finansiell risk.
Mm.
Mycket man tittar på pensionspengar, hur kvinnor investerar liksom sina pensionspengar. Och där tar kvinnor mindre risk än män.
Mm.
Men det finns väldigt mycket olika anledningar till det. Bland annat så tjänar kvinnor mindre pengar än vad män har. kvinnor har inte uppmuntrats på samma sätt att ta ekonomiskt, alltså att intressera sig för pengar på det sättet. Det har inte varit lika, det är mer tabubelagt ska jag säga för kvinnor att prata om pengar och om att tjäna pengar. Kvinnor tar mycket mer ansvar i hemmet än vad män gör, vilket har påverkat inkomster, tar mycket mer vab, sådana saker. Sen är det så att det finns en ny forskning som kommer från Handelshögskolan bland annat och MIT, där man har tittat på om alltså kön, om det är kopplat till risktagande. Och deras hypotes var att så är det, det vill säga män och kvinnor, alltså könet är kopplat, biologiska könet är kopplat till ens risktagande, men det visar sig vara fel. Så risktagande är inte,
då kan vi skrinlägga den där grejen.
Vi tar risker och vi har biologiskt samma möjlighet att ta risker. Det som de här forskarna tror är att det är vår miljö runt omkring oss väldigt mycket och vårt DNA då som då påverkar oss i vårt risktagande. Men DNA, det är ju, alltså, det spelar ingen roll om du är kvinna eller man. Det ärver du ju från dina förfäder och dina föräldrar. Men miljön, det är den som kanske har mest påverkan på kvinnor och som präglar kvinnor till att ta mindre risk.
Mm.
Så jag tror liksom en sak som alla bör fråga sig, det är hur behandlar vi kvinnor som tar risk och sen inte lyckas? Får de samma möjligheter att göra om som män? Jag tror inte det.
Nej. Det där är samma sak som när en kvinnlig vd inte längre får ha kvar sitt jobb och åker ut. Mm. Då har de ju...
De har bränt sin karriär. Liksom.
Ja, precis.
Så är det.
Det där är ju väldigt intressant.
Mm.
Vad ska vi göra åt det? Vi ska bara...
Det här är liksom strukturella problem som är jättekomplexa att förändra. Men delvis så tror jag att det handlar om att tänka på hur man uppfostrar sina barn. Och hur man alltså uppmuntrar både flickor och pojkar till att ta risk. Och liksom hur utvärderar man risk? Vilka typer av risk tar man? För att bara kasta sig ut för en klippa och inte tänka innan, det är ju att ta risk. Men det kanske inte är den risken som vi pratar om här. Utan det här är en annan typ av risk. Sen tror jag liksom att det som också är viktigt är att vi... När någon misslyckas i sin karriär eller i sitt bolagsbyggande eller vad det nu kan vara, då måste man också tänka så här: kan den här personen ha lärt sig någonting av det här? Kan det här faktiskt vara någonting som kan leda till en möjlighet och insikter hos den här personen? Mm. Vilket gör att de faktiskt i nästa uppdrag eller nästa chansning de tar faktiskt kan lyckas. Och jag tror att i vissa kulturer så är vi mycket mer öppna till misslyckanden. I Sverige pratar vi om misslyckanden, men jag tycker ändå att vi är mindre bra på att dela så här riktiga misslyckanden.
Verkligen.
Jag tror det. Liksom. Och det är för att man vågar ju inte göra det, för att man är rädd att det kan vändas mot den senare i sin karriär eller vad det nu kan vara. Men jag tycker liksom... Jag gillade ett sommarprat med Petter Stordalen. Han är ju i och för sig man, men han berättade ju om hur han fick kicken från en av sina arbetsplatser. Och sen sa han så här, jag ska visa de jävlarna. Jag ska visa de jävlarna. Det var hans reaktion på det. Och jag tänker att det sättet att tänka behöver man anamma lite mer. Och man måste ge andra möjligheten att tänka på det sättet.
Ja, men verkligen. Alltså, det där är ju någonting som vi då som studerar CVn så väldigt mycket. Det är därför jag har de här frågorna i podden med toppar och dalar. Och där jag liksom, de som nu, då är det inte alla som vågar berätta om de där misslyckanden, precis som du säger. Men ändå så är det ju så här, det är ju drivkrafter som föds i de där svåra stunderna.
Ja.
Som man kan ha. Sen är det finns ju vissa människor som går igenom livet utan att få en törn. Men de där, om vi pratade lite om våra uppväxter, och jag berättade ju för dig innan podden startade här att jag kommer liksom ifrån väldigt enkla förhållanden i uppvuxen i Södertälje, i högerområde, och ja, verkligen en mamma som inte hade alls gott ställt, och jag brukar prata om det här ibland, och det har ju fött någon form av drivkraft hos mig, att det var inte så himla fett. Och det där tror jag är det grejer som jag brukar leta efter hos mig. Vad har den här viljan och ambitionen och sådär fötts någonstans?
Jag håller med om det, absolut.
Jag ska inte ta över det här. Men jag blir så uppeldad.
Ja.
Men du driver ju liksom, vi har ju väldigt många gemensamma nämnare här. Och sen så, vi måste ju prata om boken. den släpptes för något år sedan, eller vad
är det? Jag tror det var 2020 som jag tittade.
Ja, det var det. Mm. Mm. Satt du hemma i början på pandemin? Och...
Ja, gud. Både jag och Tatjana, som jag skrev den här med, vi hade ju fått barn. Mm. Så vi skrev den under vår graviditet och sen så fick vi barn och sen så släppte vi boken i stort sett när vi fick barn. Aha. Så det var ju några föräldraledighet som gjorde det här mitt i pandemin också.
Ja, ah, mm. Okej. Okay. Mm. Så då tänkte du, ja men vad ska jag göra nu? Nu skriver jag en bok.
Ja, exakt. Det var lite som vi tänkte.
Ja. Ah. Nej, men berätta om den. Hur föddes tankarna till? Alltså den heter, ska vi säga, eller heter den Förebilderna? Eller?
Ja, Förebilderna heter den, precis. Kvinnorna som formar vår framtid. Jo, men det föddes på så sätt att både jag och Tatjana uppmärksammade att det fanns väldigt lite representation i våran bransch. Och det vi också märkte var att vi anordnade olika events eller sammankomster för entreprenörer och för investerare. Att prata om men hur reser man kapital eller lite olika ämnen. Och det vi märkte då var att de platserna gick oerhört fort. Alltså minus 24 timmar så var alla platser borta. Mm. Och då tänkte vi så här, men wow, vilken kunskapstörst det finns. För många säger att kvinnor vill inte starta bolag, men så stämmer det ju inte. Tydligen så finns det många kvinnor som vill starta bolag, och de hungrar också efter kunskap. Och det vi tänkte då, hur ska vi sprida den här kunskapen? För den kunskapen som vi som investerare kan sprida, det är så här, hur bygger man en aktiebok? Det är sånt som många entreprenörer inte tänker på i början. För att bygga en liksom optimal aktiebok, hur gör man det? Den typen av frågor. Och då tänkte vi så här, men vi skriver en bok, för då kan ju alla som vill läsa den. Och så lyfter vi upp personer som faktiskt har gjort de här resorna. Vissa har byggt miljardbolag, andra har liksom haft ett enmanskonsultbolag, men allt det är ju företagande. Mm. Och bara för att du idag har ett enmanskonsultbolag betyder inte att du imorgon inte kan starta ett miljardbolag.
Mm. Så... Och det är ju som jag har ju liksom haft, inte miljardbolag ännu, men jag har ju haft konsultbolag i typ 20, över 20 år. Ah. Och det är faktiskt kvar det första bolaget fortfarande. Mm. Men, och sen har jag gått in och ur, och det är ju också en grej som man kan göra.
Så kan man verkligen göra.
Men det är faktiskt de senaste 8 åren som jag har liksom drivit varumärkes mässiga bolag. Men det där blir ju, man provar sig fram. Liksom.
Ja, nej, men verkligen. Och jag tror precis det du säger också. När jag växte upp så var det väldigt tydligt liksom, vilken utbildning jag skulle läsa. Och det här att jobba på ett stort, tryggt bolag. Det var liksom det
som
bästa,
du också gjorde.
Som jag också gjorde. Och det var det fantastiskt för mina föräldrar som själva kom från... Men omständigheter som inte var lika trygga kanske, och också från länder där om du blir av med ditt jobb så förlorar du allt. Det finns inte samma skyddsnät som man har haft i Sverige. Och då uppfostrades jag ju i det här att, men det är klart man ska jobba på ett bolag, det är det bästa man kan göra. Men någonstans så hade det varit fantastiskt att faktiskt kunna förstå att man faktiskt kan bygga. Man kan välja att jobba för någon annan, men man kan också välja att vara den som anställer eller jobba för sig själv. Mm. Och det är
hade du velat starta bolag tidigare?
Jag har faktiskt startat ett bolag för länge, länge sedan med 3 andra personer. Men det blev nog ingen hit. Men jag har faktiskt startat ett bolag tidigare.
Men hade du, tror du, om liksom med den vetskapen du sitter med nu, hade du velat göra det liksom innan den här storbolagsresan?
Jag tror att det skulle kunna varit nyttigt att istället jobba för... Det är så svårt att säga, för att allting jag har gjort har lett mig dit jag är idag. Och idag sitter jag liksom på mitt liksom drömjobb. Mm. Men det är klart att det var fantastiskt att... Ska man ta såna här risker, kan det vara bra också att göra det tidigt i sin karriär, för man lär sig då också och liksom växer in i entreprenörskapet. Så självklart hade det kunnat varit en annan väg för mig.
Ja, men alltså det där, det du säger nu är också en riktigt bra karriärpods ingrediens, nämligen att allt det du gör har gjort till den du är idag.
Så är det.
Och det där är ju så här, när man är ung och ska välja, då tror man att det bara finns liksom en väg.
Ja,
men jag brukar säga det, både till mina egna barn har jag gjort och andras, när de är i det här, liksom, vad ska jag bli när jag blir stor, tänket. Men det är ju väldigt, väldigt bra att man, liksom, att man under resan kommer på, men nu har jag lärt mig det här och det kan jag ta med mig in i en annan konstellation.
Ja. Mm. Men så är det verkligen. Och så har jag tänkt hela min karriär att för det första kan man lära sig saker från alla människor. Det är en väldigt viktig insikt att man kan lära sig saker överallt och av alla. Och sen också att kunskaper och insikter jag fått på en plats kan också leda till att jag lättare förstår någonting annat.
Mm.
Och det är väldigt, det har varit väldigt viktigt för mig. Just för många säger att du har varit på många olika ställen, och vad är liksom den röda tråden? Och min röda tråd är nyfikenhet. Nyfikenhet och utveckling. Det behöver inte vara alltid att jag ska bli jätteduktig på fintech och bara jobba inom fintech resten av mitt liv. Det kan man också göra, och det, för jag har många gamla kollegor till mig som har gjort det, och det är fantastiskt. Men man måste inte välja bygga sin karriär på det sättet heller.
Nej, verkligen inte. Du, nu kommer vi till den här toppar och dalar. Vi har ju varit in, jag känner att vi måste ju liksom naila den nu, även om du har ju gett vissa indikationer på när det har varit extra kul. Men dalarna då?
Ja, men precis. Men jag skulle säga att topparna har vi pratat om, Bambora, och sen peak som jag är med och bygger upp nu som är fantastiskt. Och jag tror att dalarna har varit liksom väldigt mycket tvärtom. Idag till exempel så sitter jag med ett väldigt tydligt mandat med en organisation som verkligen backar mig i beslutstagande, där jag vet att jag kan rekrytera, jag har möjligheten att göra de investeringarna som jag vill göra. Det finns organisationer som jag har varit i där jag inte upplevt den supporten och den backningen, och kanske upplevt att jag har blivit lovad med guld och gröna skogar. Och sen har det visat sig att organisationen kanske inte har det mandatet. Det har hänt någonting som har gjort att man helt strategiskt ändrar vad det är man fokuserar på. Och det har varit tufft. För då har man kanske bytt jobb för att börja någonstans, och sen så är det liksom någonting som händer, och så visar det att det inte alls som man trodde. Men det har ju hänt mig någon gång, och det har också gjort att jag har lärt mig att man ska liksom inte lyssna så mycket på vad folk säger. För att folk säger oftast väldigt positiva och bra saker. Man ska titta på vad gör de och vad har de gjort tidigare. Och sen försöka förstå organisationen och kulturen och vad det är som gör att... Om en organisation har sett ut på ett visst sätt under väldigt, väldigt många år, men haft liknande problem, så kanske det finns en förändringsvilja. Men sannolikheten att den kommer att förändras minskar, enligt min erfarenhet. Och sen då måste man förstå vilken nivå i organisationen, var i hierarkin kommer man in och vilket mandat har man. Kommer man inte in tillräckligt högt, då kommer man inte kunna förändra den.
Nej.
Peak har också förändrats och funnits länge, men förändrats. Men där kom jag in högt upp i organisationen, så jag sitter egentligen högst upp. Och jag har ett väldigt tydligt mandat. Vi har väldigt tydlig strategisk liksom plan, vi har väldigt tydliga ambitioner. Och jag vet hur jag kan exekvera på dem. Så det är enkelt för oss att bygga och utveckla vår organisation. Vi vill förändras.
Just det. Men så det har varit, dalarna har varit när det har varit liksom svårt att påverka.
Ja, låter det som. Precis. Exakt, svårt att påverka. En annan sak som jag har upplevt några gånger i min karriär är... Det finns, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men det var någon som sa så här: det anstår mig inte att göra mig mindre än vad jag är. Och jag har ibland upplevt att jag fått kommentarer som att man ska ta det lugnt, att jag inte ska ta så mycket plats. Alltså när jag har börjat få uppmärksamhet och när jag har liksom börjat synas mer, då har det stuckit i ögonen på vissa personer som ibland också har varit chefer. Och det har jag också tyckt varit problematiskt.
Alltså. Vad är det? Är det jante eller är det missunnsamhet?
Jag tror att det är osäkerhet faktiskt. Jag tror att det är osäkra människor som inte klarar av att andra människor i deras organisation syns mycket. För att det blir ett hot mot deras egna position. En smart och trygg chef hade istället tänkt så här: gud vad bra att den här personen syns. Nu ska vi använda den här personen som en kanal för att bygga vårt nätverk, bygga vår plattform och nå ut till våra stakeholders, våra kunder.
Verkligen. Det är ju gott ledarskap.
Så är det ju.
Ja. Apropå ledarskap så är det ju så att min samarbetspartner,
ja,
Volkswagen Group Sverige, vilken snygg övergång det blev där, eller hur? Nej, men de Volkswagen Group Sverige, som jag är så tacksam för att de hejar på oss och det vi gör. Och de är väldigt intresserade av hållbarhet.
Just det.
Såklart, med tanke på det de står i en stor transformation. Mm. Men också om vad hållbart ledarskap är. Så då, innan du svarar, så är det så lätt att liksom, då blir man gärna lite så här, flyger ut lite. Så att då ska jag tänka så här, vad betyder det för dig?
Ja, bra fråga. Det kan nog betyda väldigt olika saker för olika personer. Men för mig, och kanske också i sammanhanget peak också, vad vi bygger, så handlar det om att bygga en kortsiktigt men också långsiktigt välmående och högpresterande organisation. Att få de två att lira och inte bara tänka kommande året, utan tänka så här: hur ser peak ut om 10 år?
Hur gör du då?
Bra fråga. Vi pratar ju jättemycket. Vi lär oss jättemycket såklart. Mm. Det jag har kommit fram till är... Vi har rekryterat väldigt olika typer av människor med olika typer av bakgrunder. Det vi tittar väldigt mycket på är drivkraft. Drivkraft och vilja. För har man det så kan man lära sig det mesta. Sen är det klart att har man en entreprenöriell bakgrund, har man byggt bolag själv eller har man jobbat med investeringar tidigare, så är det klart att det kan hjälpa en i den här rollen. Så är det ju.
Mm.
Men det är inte ett måste, och alla i vårt team har ju inte det heller. Så vi försöker att hitta så här rätt personer som har liksom den här lilla extra glöden och som vill vara med och bygga vårt varumärke och bygga vår framtida organisation som vi ser kan växa inom vår organisation också under de kommande åren.
Mm.
Det svåra är ju att attrahera människor, för det är såklart jättemycket konkurrens på, ja, det vet ju du själv, the war of talent.
Yes.
Men vi tror ändå att vi har någonting unikt och vi har lyckats liksom attrahera väldigt mycket bra personer. Och sen så gäller det ju när man tar in personer som då kanske inte har erfarenheten att ta tiden att dedikera till att faktiskt skola in dem och lära dem.
Mm.
Att ta diskussioner i teamet så att man kan lära sig av varandra. Det är olika, det ser olika ut i marknaden i olika geografier också. Vi träffar mycket entreprenörer, liksom krossgeografier också, för att man är annorlunda, det är olika kulturer, olika sätt att kommunicera på, att vi får lära oss liksom av varandra vad är det vi letar efter och vad är det vi tittar på när vi utvärderar ett team.
Ja, för det är ju någonting som jag sitter med lite grann. Tror du inte att det är många som kanske lyssnar på den här podden nu, som om de nu är entreprenörer, för det är väl det som kommer att stå i headlinen här någonstans för det här avsnittet. Att de är intresserade av vad är det ni kommer titta på när man ska resa kapital. Du är inne på det här nu, men nu pratar du lite om när du tar in själv till dig. Men vad är det viktigaste, tror du, man ska tänka på när man ska pitcha eller resa kapital?
Jag tror det beror på, jag tror att det beror på också var man befinner sig i sin resa. Om man reser kapital och har kommit längre, då blir det mycket mer fokus på så här, hur ser den historiska tillväxten ut? Hur ser marginalerna ut? Hur ser organisationen ut? För oss, vi tittar väldigt mycket på så här, vilka är grunderna? Och sen så är det oftast ett litet team runt omkring. Vilka är de här grundarteamet? Vilka är de här individerna? Vad är det de har för styrkor? Vad är det de kommer behöva attrahera till sitt team? Har de rätt egenskaper för att kunna attrahera personer till sitt team att bygga det här? Sen tittar vi väldigt mycket på så här, vilka drivkrafter har de? Och vad har de för ambitioner? Vad är liksom syftet med det de gör för dem själva? Och hur stort tänker de? Det blir väldigt viktigt för oss. Och sen tittar vi såklart på, är det här rätt i tiden? Jag tror att en av de svåraste sakerna att bedöma när man investerar så tidigt, så är det här rätt timing?
Just det.
Finns bolag och entreprenörer som kommer på fantastiska innovationer och fantastiska bolag, men det var bara inte rätt i tiden och då flög det inte.
Mm.
Och sen tittar vi såklart på vilka andra tänker som dem. Och vi jämför ju, som vi investerar i hela Europa, tittar vi ju kanske inte bara på ett team inom vertikal X, utan vi tittar kanske på 5 team inom vertikal X. Och sen så väljer vi den som vi tror, det teamet vi tror mest på.
Mm.
Så man blir ju jämförd.
Ja, men precis. Ja, men det där är bra saker för de som står i begrepp nu att hamna hos dig.
Ja.
Och, man får ju, det är ju oundvikligt att man får så här draknästet framför
på näthinnan. Ja. Vi tar inte 30% av folks bolag för 1 miljon kronor.
Nej, det är verkligen märkliga grejer där. Men ändå kul att kolla på. Men du har ju hållit lite så här brandtal. Bland annat på det digitala.
Ja, precis.
Och då handlar det ju om de här frågorna som vi har varit inne på med mångfald och förebilder och det du ska boken om och sådär. Har vi ringat in det, tycker du nu? Eller är det någonting som du vill, så här, ditt eget brandtal här?
Ja, nej, men jag tycker att jag har fått svar mycket på sådana frågor och att vi har täckt det. Men jag tror liksom att det, man pratar lite så här lärdomar och så, jag tror att det som är väldigt viktigt att komma ihåg, det är att man vet bäst själv vad man är kapabel till.
Mm.
Och man kommer träffa människor i sin karriär som säger att det här kan du göra hur lätt som helst, eller som kommer säga att det här kommer du aldrig klara. När det väl kommer till krita spelar ingen roll vad de människorna säger, utan det handlar bara om vad du själv känner kring dig själv och vad du själv vet om dig själv.
Mm.
Och jag tror att det är
en grej som du har på något sätt haft lite
precis.
Förspänt, bra förspänt där.
Ja, exakt. Jag har alltid, tror jag, i hela mitt liv känt att jag tror på mig själv. Och det har ju gått upp och ner i, såklart, i mitt liv och i min karriär. Ibland har det varit personer som inte alls har trott på mig, och sen så har det personer som tror jättemycket på mig. Och om jag hade lagt all min liksom tro på dem, så hade jag ju varit väldigt volatil som person. Men, och det är klart att man kan få sig en slänga, eller man kan ställa sig tveksam till så här, sina egna, kan jag det här? Men det tror jag bara är sunt. Det tror jag liksom tyder på att man är en reflekterande person. Men när det väl kommer till kritan så...
Men det gäller inte att fastna i...
Nej, men exakt. Jag tror liksom att det handlar någonstans om att känna den här tryggheten i att så här, men om jag vill göra det här, då kommer jag göra det. Kanske ta lite längre tid, kanske ta en omväg, men jag kommer göra det här.
Gud vad skönt att du har haft den där förmågan att lyfta dig. Nej, jag tittar lite avundsjukt, för att ibland så kan jag säga att jag har hamnat lite för länge i den där negativa loopen och möter ju många andra som också gör det.
Det är lätt att göra det, speciellt om man sätter på motgångar. Men hade jag inte haft det, så hade jag inte suttit där jag gör idag. Nej. För det finns nog många personer, jag vet att det finns många personer som inte tycker att jag ska sitta där jag sitter idag.
Så, men nu gör du det.
Nu gör jag det.
Så bra.
Ja.
Jag brukar också avsluta med att man ska få försätta sig i lite tillbaka i tiden. Kanske när du var 20.
Ja.
Och fundera på, även om du nu har den här bra självkänslan och så kanske det ändå var saker som du vet nu, som du inte visste då.
Ja, det är en massa saker.
Så att jag tänkte så här, vad hade du mått bra av att höra då, som du vet nu?
Men jag tror... En sak som hade varit bra att höra är att jag har en tendens till att oroa mig lite för mycket. Och kanske ta till mig, även om jag har en god självkänsla, så tar jag ändå till mig saker som folk kan säga till mig. Du vet, det finns personer som säger så här, men gud, jag bryr mig inte alls om vad andra tycker. Jag är absolut inte så, utan jag bryr mig absolut om vad andra tycker. Och jag tror att liksom låta saker glida av mig lättare och inte låta det gå in i hjärtat, tror jag hade varit någonting som jag behövt lära mig tidigare i mitt liv.
Så det var inte helt liksom klockrent där i 20-årsåldern?
Så jag hade fortfarande god självkänsla, men jag tror att jag är fortfarande väldigt, alltså jag är fortfarande öppen för människors åsikter kring det mesta och även mig själv. Och jag tror att man är olika som person, så det är absolut inte så att om någon skulle kritisera mig eller så säger jag så här: det där rör inte mig. Det kommer röra mig, men det betyder inte att jag kommer tappa tron på mig själv. Och jag tror att det är den egenskapen jag haft. Att även om jag har mött motstånd eller kritik, så tror jag fortfarande på mig själv innerst inne. Och sen måste jag ju bara tillägga, nu låter det som att jag bara har fått motstånd och kritik. Så är det ju absolut inte, för då hade jag ju inte heller suttit här. Jag har ju haft
det verkar
massa...
ha fått ganska positiv feedback någonstans ifrån.
Ja, nej, men jag har ju haft jättemycket människor som tror på mig, och bara mitt team nu som tror på mig och ger mig liksom det mandatet. Jag har ju haft jättefina liksom mentorer och personer i branschen som verkligen, och i andra branschen som verkligen hejar på mig och tror på mig och hjälper och supportar mig. Så...
Det är en viktig ingrediens.
Det är väldigt viktigt. Det är väldigt svårt att lyckas ta sig
hade
någonstans.
Hade du någon då, utan någon annan, när du var 20?
Om jag hade personer som trodde på mig.
Ja, eller hade du någon sån här mentor eller någon som du vände
till? Jag har faktiskt försökt mig på när jag var yngre. För då läste jag mycket såna här liksom karriärsböcker och sånt där.
Inte lyssnade på Karriärpodden, för det hade, den
nej,
fanns inte
den
då.
Nej, den fanns inte då. Men jag skulle säga att den här typen av liksom mer icke-organiska mentorskap har inte funkat så bra för mig. Utan de mentorskapen har varit inofficiella mentorer som jag fortfarande idag liksom har. Alltså personer som jag har jobbat med, som vi har lärt känna varandra och som har känt så här, men jag gillar den här personen och jag gillar att bolla saker med henne. Och det kan vara mer seniora personer, men det kan också vara personer som är i min egen liksom ålder ungefär och kommit ungefär lika långt som jag. För där finns det liksom ett väldigt tydligt win-win-utbyte. Så jag har många sådana personer. Väldigt många av mina peers i VC-branschen är liksom förebilder och supportrar och mentorer, om man kan kalla dem så, åt mig också.
Ja, men viktigt att prata om. Och du pratar ju också mycket om nätverk, och det gör ju vi också. Men det är ju verkligen att bygga sitt nätverk med.
Så är det verkligen.
Vad är det mer då som 20-åriga Indra hade blivit välmående av att veta?
Nej, men jag tror liksom att bara tanken att kunna kanske tänka att saker och ting liksom löser sig. Alltså det gör ju oftast det liksom.
Mm.
Och också att... alltså en grej som jag har tänkt på som kanske inte var 20-åriga Indra, men jag kan tycka att jag borde haft liksom, nej, det låter konstigt. Men jag borde lagt lite mindre energi, speciellt liksom när jag var tonåring, på alltså killar. Nej, men det har jag verkligen tänkt på så här. Jag skulle lagt mer tid på intressen och alltså jag la ju mycket tid på vänner också, men ännu mer på vänner och totalt skippat killar fram tills ungefär 30. Där skulle jag kunna
ha börjat intressera. Nej, men det här tycker jag var jätteintressant grej. Alltså. Det skulle jag också ha behövt göra faktiskt.
Ja, men alltså det, och det är inte 20 år, men alltså det finns så mycket viktigare saker att upptäcka i den åldern.
Och det här är ju faktiskt många tjejer som, vilket bra råd, så här, skippa killar. Nej, men det är ju många som tappar en del liksom, intressen och bara funkar där. Det är det du menar också. Och det kände jag igen, verkligen.
Ja, verkligen.
Man ser ju det på många. Det blir så mycket yta också som blir viktigt, mer än kanske att lära sig grejer.
Ja, men så är det. Mm. Och jag har ju faktiskt hemma jag är gift då, min man och vi är vår dotter. Hemma hos mig så har jag ett rum som jag kallar liksom för mitt kvinnorum. Och det är mitt rum. Det är mina, liksom, vad är det, 6 kvadratmeter som är mina.
Ah.
Och där kan jag vara. Och
vad är det där inne då?
Ja, men det är liksom böcker. Det finns plats att läsa. Det finns plats att skriva. Det finns plats att tänka. Mm, och många frågar mig så här, men Malcolm, min man då, har inte han ett rum? Och då brukar jag svara så här, han har hela världen. Jag har 6 kvadratmeter, kan inte få det. Och då brukar folk bli tysta. För jag tror verkligen det här rummet där man får vara i fred och där man verkligen kan fördjupa sig i tankar och filosofera, det är någonting som är väldigt viktigt för människor. Och för människan. Och jag tror att vi som kvinnor släpper det väldigt mycket för att ta hand om alla runt omkring oss. Och det har ju jag också såklart gjort, för jag har inte lika mycket egen tid idag. Men det är någonting som jag ändå tror att vi ska försöka hålla på tidigt när vi är unga. Ta vara på den tiden. Mm. Och sen också när vi blir mammor och fruar
och hela livet skulle jag vilja säga.
Ja, exakt.
Det här är lite mitt rum, va, som du sitter i.
Ja, jag ser det. Jag tänkte på det. Det här är ditt rum. Liksom.
Du är liksom inbjuden till mitt rum.
Ja, verkligen.
Ja, men så himla roligt att du har varit här, Indra. Ja, vilket härligt samtal. Jag hade kunnat fortsätta lite till. Men, men nu måste jag släppa iväg dig.
Ja, men tack så mycket. Det var jättekul att vara här.
Mm, tack snälla.
Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev riktigt inspirerad. Det blev jag av Indra. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Indra Sharma. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Och stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig så tacksam och glad. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.